Ja, god förmiddag allesammans. Idag har jag fluga på mig, ser ni? Visst är det fint? Ja, det var inte många som hade fluga på sig. Jag tänkte att vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 2. Och från vers 1 till och med 20. De här texterna och verserna som vi läser vid den här tidpunkten, och kanske annars också såklart, men som blir i centrum för den här julhelgen. Och det står så här: och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. Vi ber en bön. Här än en gång, Herre, så vill vi tacka dig för den du är, Herre. Vi tackar dig för ditt budskap, för ditt ord, Herre. Om att du kom till jorden och blev människa. Nu välkomnar vi dig, helige Ande, till att få tala ditt ord in i våra liv, in i våra omständigheter. Du vet precis hur den här julhelgen har varit för oss, och du ser att vi kanske känner människor som lider och som kämpar av olika slag, Herre. Men vi ber dig, Herre, tala ditt ord till oss. Forma våra liv efter det du är och det du har, Herre. Vi vill ge dig all ära, för all ära är du värd. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, vi är mitt i julhelgen och vi välkomnar den såklart med en öppen famn. Och jag hoppas också, precis som Bertil sa, att ni har haft en fina dagar och har fina dagar. Men samtidigt som julen här så vet vi också att vi lever i en väldigt speciell tid på många olika sätt. Dels att många människor lider och kämpar, som alltid kanske, på många olika håll. Och så har vi också det här över oss med corona. Och vi ser hur restriktionerna återigen har dragits åt på grund av spridningen. Och vi som längtar efter att kunna mötas obehindrat utan restriktioner, som önskar att allt skulle få vara som vanligt, får kanske vänta en liten stund till. Men mitt i våran tid, mitt i våran tillvaro, oavsett om det är corona eller oavsett vad du och jag liksom möter och vad vi kämpar med, så tänker jag på Bibelns evangelium igen, på julens fantastiska budskap. Jag tänker på det som händer under den här perioden som vi gång på gång återvänder till varje jul. Jag tänker på Maria och Josef som vi precis har läst om. Allt det som de fick vara med om i en tid som var allt annat än enkel. Jag vet inte hur det är med dig. Micke är ju inne och snuddar vid detta. Men det är många gånger i alla fall som jag kan uppleva att när man läser julevangeliet eller man läser texter i Bibeln generellt som man har för vana och som man egentligen känner till och kan utan till, att det lätt kan målas upp en bild av en slags fullständig harmoni, att allting ser så där gulligt och vackert och mysigt och stämningsfullt ut. Vilket inte behöver vara en fel bild, för jag tror att mitt i detta så kommer Guds frid också, någonting som vi återkommer till. Men samtidigt så ser vi att det är så mycket annat som också pågår i de här berättelserna som jag tror att du och jag kan få lära oss och påminna oss om den här söndagen. I tidigare kapitel så läser vi om hur Maria får det här besöket utav ängeln som ger henne ett fantastiskt budskap. Att hon ska bli havande, hon ska föda Guds son. Och jag försöker ibland försöka sätta mig in i en situation när det där extraordinära händer. Tänk vilket möte mellan himmel och jord. Där i Nasaret, platsen som alla sa, kan det komma något gott ifrån Nasaret till en till synes obetydlig liten flicka? Där kommer himmelriket och tar sin boning. Där kliver Gud in och förklarar för Maria vad hon ska få vara med om. Samtidigt som hennes upplevelse är någonting fantastiskt så är det en häpnadsväckande berättelse som gör att hennes trolovade Josef tvekar på att gifta sig med henne och istället vill i hemlighet skiljas från henne eller lämna henne. För han tänker att det här är för bra för att vara sant. Och inte nog med det, att när Maria får ta del av budskapet och kanske förmedlar det till sin omgivning, så vet vi att det fanns människor säkerligen som insåg att när hon var gravid, dessutom utanför äktenskapet, så är det inte helt otroligt att traditionen som hon befann sig i valde att liksom kasta ut henne lite i utanförskap, eftersom det inte var rätt, det var inte riktigt. Vem visste egentligen var barnet kom ifrån? Men tack och lov så får Maria med sig Josef. En ängel kommer till Josef i en dröm och förklarar för honom att du ska tro på Marias berättelse. Det är sant, det är riktigt det som är sagt. Och så kommer vi nu in i den här texten när de måste bege sig till Betlehem och få börja en otrolig resa. Men inte bara en resa som man gör så där hur som helst. Omständigheterna, de var inte perfekta. Läget var inte perfekt. Maria är höggravid. Vi har 3 barn. Jag har sett min fru höggravid. Jag vet vad hon är kapabel till att göra när hon är redo liksom snart att bege sig till BB. Det är inte timing. Och egentligen så skulle ju Maria behövt vara hemma och vila. Men måste istället ge sig iväg med Josef på en riskabel resa. Inte för att de hade planerat det eller för att de hade lust med det, utan för att de var tvungna av lagen att göra det. De var styrda av ett sammanhang, av en situation som tillät dem inte att göra vad som helst. För vi läste just att det var vid det tillfället, just vid det tillfället, slumpen va? Nej. Som kejsar Augustus bestämmer sig att alla människor ska skattskrivas och man ska bege sig till den stad som man hade sin härkomst. Och det innebar ju för Josef att han var tvungen att tillsammans med Maria bege sig till Betlehem. Och visst är det lite intressant när vi tänker på våra omständigheter, hur lagen dras åt. Och vi tvingas in i ett tillstånd bort från en frihet där vi själva får bestämma. För texten säger ju det att alla människor skulle skattskrivas. Hela världen kommer i rörelse även i den här berättelsen. Och i en sån situation som Maria nu och Josef ställs inför och som du och jag också ställs inför, så är det viktigt att vi vet någonstans på vem vi tror på. Och någonstans också se vad Gud gör i det skeendet. Och inte bara bli upptagen av allt annat konstigt runt omkring som pågår. Enligt Google Maps så är det ungefär 160 kilometer mellan Nasaret och Betlehem. Och som vi vet så fanns det inte bilar. Det fanns inte tåg, det fanns ingen kollektivtrafik på det sättet vad jag vet. Kanske en och annan åsna som man fick åka. Och det är ju inte helt otroligt att Maria fick sätta sig upp på en åsna, höggravid. Inte optimalt. Inte optimalt. Och även om inte du och jag och vi i vårt sammanhang kan jämföra vår situation med Maria och Josefs osäkerhet inför framtiden, för det var precis det som jag tror att de upplevde, en osäkerhet, så kan vi kanske ändå känna igen oss i vår tillvaro över en osäker framtid. Känslan över att behöva följa råd och lagar trots att man längtar efter att tillvaron skulle vara någon annan. Och osäkerheten hur det ska gå, både när det kommer till corona men också när det kanske gäller andra saker i mitt liv. Saker som jag liksom känner, jag har inte grepp på det, jag vet inte riktigt hur det ska gå. Men kontrasten är ju såklart stora när vi jämför vår berättelse med Maria och Josef, och vi kan inte riktigt kanske fullt ut förstå vad det är de får vara med om. Vi får inte så mycket detaljer, vi vet inte hur vägen var, vi vet inte om det regnade eller om det snöade eller om det var banditer på vägen eller vad det var, men troligtvis så var det ganska kämpigt för de båda och allra mest för Maria. Och inte nog med det, när de sen kommer till Betlehem, platsen som troligtvis var full av människor, så är liksom alla ordentliga hus upptagna. Alla hotell var upptagna. Det fanns ingenting att få tag på. Det är så många julmusikaler som har spelats upp i mitt minne, som jag har varit med om när jag tänker på den här berättelsen. Till och med jag och min fru Hanna har spelat Josef och Maria. Och vid ett tillfälle så minns jag att åsnan spelades av vår missionspastor i Leksand. Det är också ett speciellt minne. Han älskade det uppdraget. Men samtidigt i den här speciella berättelsen så måste vi komma ihåg att Maria och Josef, det är inte fiktiva. Det är inte liksom låtsaspersoner vi pratar om. Utan det var verkliga människor som du och jag. Återigen så kan vi bara påminna oss, vad är det som pågår i deras inre? Vad ställer de sig för frågor? Vad har vi gett oss in på, Josef? Hur ska det här lösa sig? Men så får de den här platsen, ett stall, att få vila sig på. Och där föds Guds son. Ju mer jag läser den här texten och egentligen generellt när jag läser Bibelns ord, desto tydligare blir det för mig hur lite jag och hur vi människor egentligen har någonting att säga till om. För det kan ju vara så många omständigheter som kommer i våran väg som gör att vi inte riktigt kommer fram, som inte riktigt gör att vi lyckas ta oss fram på det sättet som vi vill. Och hela tiden så behöver vi manövrera för att livet är sådant. Och även när det liksom tajtar till sig med corona och har gjort så nu under en längre tid eller andra omständigheter som vi lever i, så vet vi hur vi också fungerar. Att vi försöker göra våra tappra försök för att kunna svara på allting, för att kunna veta allt och förmå oss att göra allt. Men det är ibland som att famla lite i mörker. Och även nu när det som då fanns ledare som sätter upp en lagregler för hur vi ska bära oss åt, och man får bara liksom haka på
i strömmen av människor som ska bege sig till Betlehem. Han har egentligen ingen chans att säga stopp. Känslan som vi kan ha när uppsatta ledare bestämmer över mitt liv. Och där jag inte kan göra så mycket åt det själv. Den känslan vet vi kan vara extremt jobbig. Och visst är det frustrerande över vad som pågår i vår tid som inte verkar ha något slut. Och visst vill vi ibland ifrågasätta allt som sker. Återigen situationer som inte bara handlar om corona. Det kan vara i relationer i familjen. Det kan vara chefen på jobbet, kollegor. Eller vad det än nu kan vara för någonting som du och jag möter som vi kämpar med. Och vi känner att jag får liksom inte greppet själv om det. Jag kan inte riktigt hantera situationen. Men återigen så tänker jag att vi får påminna oss och ta hjälp av Maria och Josefs inställning till det som sker. På ett sätt så tänker jag att Maria och Josef kunde ha sagt nej. Josef framförallt, han skulle bara kunna ha dragit och tänkt det här är för bra för att vara sant. Och man kunde ha sagt nej för att det var inte optimalt. Det går ju inte. Hur ska vi ta oss till Betlehem när Maria är höggravid? De kunde ha sagt nej till det. Och även så skulle Maria kunna ha sagt sitt nej till hela situationen när hon redan visste att hon var lite utstött från sammanhanget på grund av en otillåten graviditet och inte ansågs värdig. Och så försöker man stånga emot det som sker. Och under pandemin till exempel så tänker jag att det finns många människor som har demonstrerat mot corona. Sagt att men det här vill vi inte ha längre. Man har ställt sig på barrikaderna för att visa sitt missnöje med restriktioner. Och jag tänker inte ha någon debatt om vad vi tycker och tänker om det ena med det tredje. Men du vet när det sätts på sin spets och vi ibland känner att vi måste bara följa med. Och vi vill egentligen inte och vi försöker dra i handbromsen med det. Går inte för andra har liksom satt standarden för hur vi ska bete oss. Det kan vara andra saker som vi ibland sätter oss emot som vi känner inte passar oss. Och visst är det då lätt att vilja ge upp. Dessutom så lever ju vi i ett samhälle som många gånger menar att ingen ska behöva diktera min framtid. Vad som är okej för dig behöver inte vara okej för mig. Och om jag inte tycker att, eller om jag tycker något är för svårt eller omöjligt, om det gör intrång på min privata sfär så menar vi att vi ska ha någon egen rätt att göra vad jag vill med det. Men trots allt detta som sker runt Josef och Maria, trots allt det som sker omkring oss, så märker vi hos Josef och Maria att det finns en annan grundbult i deras liv som gör att de ändå väljer att gå den vägen. Jag tänker att återigen den här julhelgen så får vi faktiskt spegla oss i Josef och Marias liv. För det finns någonting i deras hjärtslag som gör att de inte rycks med utav människors åsikter, uppfattningar eller beteenden. För mitt i Josef och Marias osäkerhet så är det ju trots allt någonting eller någon som har talat in i deras liv. De står inte tomhänta på löften som inte har någon bärkraft. Jag tänker, var budskapet till Maria och Josef om Jesu födelse extraordinärt och kanske lite svårt för dem att smälta vid första anblick? Absolut. Var resan de fick bege sig på enkel? Verkligen inte. Men ändå så är det en förvissning som inte grundade sig på deras förträfflighet. Utan insikten i vad de faktiskt var bärare utav. Det var förvissningen som gjorde att de ändå ville gå trots vad både omständigheter och människor sa. Och mitt i våran osäkerhet, mitt i våran frustration över situationer, oavsett vad vi tänker på just nu, så tänker jag att vi får den här juletiden möjligheten att få lyfta våran blick ännu en gång. Vi får återigen möjligheten att lyssna till vad Gud vill säga och göra med oss. Oavsett de här situationerna som ibland försöker diktera våran framtid, så handlar det helt enkelt om att inte vända sig emot ett system. Att slå bak ut för att reglerna kanske dras åt. Eller försöka stångas med dem. Utan det vi får göra är att vi får lyfta blicken uppåt. Återigen får påminna oss om vem det är som är Herre. Återigen får påminna oss om det som Maria var bärare utav. Var livet från Gud själv som skulle få pulsera ut till mänskligheten. Uppåt för att förstå att den här juletiden så är Gud densamme. Att Jesus är en verklighet som vill fylla ditt och mitt liv med sig själv. Insikten återigen är att julen inte bara handlar om ett fint litet gossebarn som ligger lite hjälplöst i en krubba. Utan att det är Guds egna närvaro. Men inte bara närvaro där och då, utan här och nu. Därför får vi på nytt ta del av budskapet från änglarna som kommer det glada budskapet till herdarna. Men eftersom vi vet att verkligheten och vår vardag kan vara utmanande, så tänker jag att mitt i den här julberättelsen så behöver vi också fatta ett beslut. Det finns en chans att julens budskap bara går oss förbi. Det finns en risk att Guds ord går oss förbi. För att det blir bara berättelser. Och beslutet handlar om att du och jag måste återigen ställ oss den här frågan. Vad gör det med mig? Tror jag på det vi talar om? Inte bara en gång, utan kanske varje dag få påminna oss om detta. Och få leva i det. Att Gud inbjuder oss till en gemenskap med honom. Där han längtar efter att han ska få den största platsen i våra liv. Återigen så handlar det inte om att livet ska behöva bli perfekt för att vi ska få uppleva det, utan vi får se på Josef och Marias liv att mitt i de omständigheterna så är Gud nära. Mitt i de kanske svåra och osäkra förhållanden som du och jag befinner oss i, så förmår Gud göra någonting mycket långt större än vad vi kan någonsin tänka och ana. Och återigen så får vi blicka upp mot den där stjärnan som inte bara var ett världsomvälvande fenomen, utan som pekar på Guds son som kom till världen. I Matteus evangeliet kapitel 2:2 står det om de vise männen som hade sett en stjärna. Fenomenet som sagt var häpnadsväckande. Och visst är det också kanske så i vår tid. Med allt som försöker finna svaren. När vi istället för att leta till krubban så letar vi bland stjärnorna för att se tidsteckning vad som pågår. Den ena tycker så eller så om corona eller restriktioner eller vad den kan vara för någonting. Och jag lägger mig inte i det. Det jag vill uppmuntra dig och mig är att vi ska inte se stjärnan som slutet, utan vad stjärnan leder någonstans. Till han som är kärnan för kristen tro. Han som är stjärnan utav allt. Jesus Kristus. Men när vi läser om de vise männen, stjärntydarna eller vad de nu var för någonting, som vi egentligen vet väldigt lite om, så hade de siktet inställt på att hitta den kung som fanns vid stjärnan. Så stjärnan som sagt stod inte i centrum. Den ledde bara fram dem till centrum som var Jesus Kristus. Jesus födelse, tänker jag, som var ett stall, sågs för många då som nu som något slags obetydligt fenomen. Med en risk att bara gå förbi och inte tänka att det var något speciellt. För det verkade kanske inte som den mest optimala platsen för en kung. Och risken är ju att vi missar, att människor missar vad det egentligen handlar om. Men syftet, varför det blev ett stall, varför det blev en krubba och inte ett fint hotell i Jerusalem, det var ju för att Gud längtar efter att komma nära människan. Han längtar efter att få komma nära dig och mig. Han ville inte att vi skulle komma och försöka ta oss fram till en plats vi inte riktigt når fram till, utan han vill komma där vi var och där vi är. Och när han ligger där i stallet så ser det som sagt obetydligt ut, och det kan vi ibland känna som en liten söt bild, ett barn som ligger i en liten krubba. Men Jesaja i Gamla testamentet hjälper oss att lyfta blicken och inse vilket barn det är vi talar om. Och i Jesaja 9:6 så står det så här: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det är julens budskap. Det är vad Jesus kom med. Han är Emanuel, Gud med oss. Så syftet med allting, Josef och Marias långa resa, skattskrivningen, hedarnas besök av änglar och de visa männen som leddes av stjärnan, är på något sätt redskap för oss den här dagen att få visa på någonting mycket större. Josef och Maria återigen var sannligen med om en resa. En resa de troligtvis inte kunde förstå och ana fullt ut med tanke på allt det som de fick vara med om. Men en resa där de hade satt sin förtröstan på Gud. Men de stod heller inte bara och såg på. Det hade varit perioder utav möda och de hade kämpat sig fram. Och tillvaron var osäker. Samtidigt var det en del utav Guds plan och de var villiga att gå. Julens evangelium, berättelsen om Josef och Maria, handlar inte om att du och jag behöver veta allt för att kunna få lita på Gud. Den stora frågan som vi får ställa oss, det är om jag litar på honom, att han är den han säger att han är. Så mitt i de här omständigheterna som vi befinner oss i, mitt i de omständigheterna som Josef och Maria befann sig i, så är julens budskap goda nyheter. Att vad vi än går igenom i livet, så handlar julens budskap, Jesus ankomst, om hopp, om frid från Gud. Och genom Jesu Kristi födelse så är det tillgängligt för dig och mig. Han kom för vår skull. Han kom för att vi skulle få uppleva hans närvaro i våra liv. Han är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far. Han är fridsförsten som kommer med frid in i ett stormigt hav, in i omständigheter som känns tunga och svåra. Han är den som kan skingra mörker så att hans underbara ljus kan få lysa. Även om vi, likt Maria och Josef, inte riktigt har det fulla målet i siktet, och vi kanske känner ibland att vi trampar osäker mark, så får vi likt Maria säga precis det hon sa när ängeln hade varit hos henne i Lukas 1:38. Låt det ske med mig som du har sagt. Identiteten, relationen till Jesus kommer med, och det liv vi får leva med honom. Identiteten sitter heller inte i vad vi gör och vad vi försöker uträtta, utan först och främst vem vi tillhör. Julbudskapet handlar inte om en strapats som var jobbig utan syfte. Det fanns ett mål, det fanns ett ärende från Gud. Och återigen så påminns vi om, och någonting som jag tror på något sätt behöver resonera i våra liv, det är att när Maria och Josef ber sig på den här resan så gick de inte tomhänta, utan de hade lagt sitt liv i Guds händer. Och i Lukas kapitel 1, 36 och framåt så läser vi att när ängeln hade varit hos Maria så vänder hon sig inte bara med till en massa frågor och funderingar och till en osäkerhet, utan det hennes inre blir uppfyllt av, det att upphöja Gud. Hon säger så här: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Hennes inställning, hennes hjärta, tror jag var den orsaken till att de faktiskt tog sig hela vägen till Betlehem. Så vad behöver du och jag för våra liv? Vad påminner oss julens budskap om? Och den påminner oss bland annat om att du och jag, vi behöver en uppenbarelse från Gud. En påminnelse återigen om vad allting handlar om. Julens budskap handlar om att våga lita på vad Gud har sagt oavsett omständigheterna. Oavsett vad människor ifrågasätter eller om det finns skepticism. Julens budskap handlar också om att våga gå även om det inte är passande. Eller om andra människor har dikterat min framtid. Att ändå lita på att Gud är i kontroll. Insikten i att oavsett om det är corona eller inte så regerar Gud. Oavsett vad så har han allt i sin hand och fullständig kontroll över våra liv. Och så får vi återgöra som Maria. När hon hade varit med om allting. När hon har haft mötet med herdarna. När hon har fått se de vise männen böja knä inför barnet. Som jag tänker alla de här erfarenheterna var omtumlande. Men då läser vi de sista verserna i dagens text som vi utgår ifrån då det står så här: men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och jag tänker att det får bli våran bön idag. Annandagen, då vi tänker tillbaka till julhelgen, då vi på något sätt inser var vi befinner oss någonstans i våran tid. Att vi får begrunda det i vårat hjärta. Vi får bevara löftena från Gud om att han är trofast. Att han är Gud. Att han regerar. Att han har allting under kontroll. Och att han kan och vill möta oss precis där vi är. I Jesu namn. Amen. Ska vi bara ställa oss upp tillsammans så vill jag be en bön tillsammans med oss. Du får jättegärna bara tillsluta dina ögon. Och så skulle jag vilja fråga dig, kanske du finns här den här annandags gudstjänsten som känner att livet är omtumlande. Kanske du kan liksom känna igen dig i Maria och Josefs resa. Kanske känner du att liksom när saker och ting drar åt och du känner dig liksom inträngd i ett hörn och vet inte riktigt hur du ska förhålla dig till det. Kanske inte julen blev som du hade känt eller som du hade tänkt. Kanske du tänker på framtiden. Hur ska det gå? Vad som ska hända? Om du känner så skulle jag vilja be en bön för dig. Och du får jättegärna bara lyfta din hand om du vill ha förbön. Medan alla ögon är stängda så lyft gärna din hand så tar jag med dig en bönestund. Jesus, Gud signe dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för den här stunden som vi får vara tillsammans. Tack för julens budskap, Herre. Som är en vacker bukett utav så mycket härligt som sker. Samtidigt som vi vet att det var en omtumlande tillvaro för både Maria och Josef. Men tack för vad de var bärare utav, Herre. Tack för att du, Jesus, kom till den här jorden. för oss och för hela mänskligheten. Omständigheterna såg tuffa och kämpiga ut, men tack för att du hade en plan. Och nu vill jag be för de människor som har lyft sin hand att du, Herre, ser till deras omständigheter. Om det är situationer där vi upplever att det är trångt, att det är tufft och kämpigt. Och där framtiden kanske är oviss. Tack för att vi den här söndagen återigen får påminna oss om att du är under, Herre. Att du är rådgivare, du är väldig Gud och evig far, Herre. Oavsett när nu restriktioner har dragits åt igen och vi kanske känner en osäkerhet både som församling och som individer. Vad ska hända härnäst? Så vill vi återigen bara vända oss till dig och lita på dig. Vi vill sätta vår förtröstan på dig. Du som är Herre överallt. Du som är stor och mäktig, som förmår att göra det som ingen annan människa förmår att göra, Herre. Så jag ber om ditt beskydd över oss. Jag ber om ditt beskydd över vårt land. Jag ber om ditt beskydd över ledarna i vårt land, Herre. Att du hjälper dem att fatta kloka och rätta beslut, Herre. Att du hjälper dem att manövrera i denna tid, Herre. Kom med din frid, Herre. Över oss var och en, Herre. I Jesu namn.